Säljmorsornas podcast.
Säljmorsorna är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare. Eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning.
Ja, och vi är sponsrade av Straction med Ken Skog i spetsen, Ramqvist och Säljarnas Riksförbund.
Och idag har vi med oss en gäst som är van att syna säljare i sömmarna. Hon har själv jobbat som säljare, som CAM, som försäljningschef, och idag jobbar hon som säljrekryterare och regionchef på Säljpoolen. Varmt välkommen Marie Gmerus!
Tack så mycket! Ja, roligt att få vara här.
Det är så fantastiskt att ha dig här. Och vi skulle ju alla vilja höra lite mer om dig, Marie. Kan inte du berätta kort, vem är du?
Ja, vem är jag? Ja, men rent jobbmässigt och säljmässigt kanske vi ska gå in på. Och jag har jobbat med sälj hela mitt liv. Började parallellt med skolan, jobbade i butik, älskar att träffa folk. Första riktiga jobbet kan man väl säga var på Hennes & Mauritz. Jag trodde nog att jag skulle stanna där väldigt länge, men så blev det inte. Men sen så har jag jobbat länge inom mediebranschen och började som innesäljare, kundtjänst, och sen jobbat mig uppåt får jag väl säga. Så utesäljare, account manager, fältsäljare, key account, alla dessa titlar som man slänger sig med, säljchef och sen försäljningschef. Och det var väl där som jag kom in på det här med rekrytering. Det är svårt att hitta någon som kunde hjälpa mig att hitta duktiga säljare. Så jag gjorde lite rekryteringar själv, och på den vägen är det att jag hamnade hos Säljpoolen för 10 år sedan är det väl nu ungefär.
Men så kul, och det är så himla roligt att höra någon som jobbar med rekrytering idag som verkligen själv har varit säljare också och har liksom förståelse för faktiskt vårt yrke. Mm. Men vi har ju hört liksom på stan så här, det är rätt svårt att rekrytera säljare.
Och har upplevt det själva också.
Ja.
Att det är inte helt lätt. Vad är det du letar efter hos en säljare?
Ja, men det är ju helt beroende på. Alltså, vad är det för företag? Vad är det man ska sälja? Det är jättestor skillnad om man ska sälja mobilabonnemang till exempel. Mot kanske tung läkemedelsutrustning eller vad det nu kan vara. Så viktigt är ju att vi som rekryterare lär känna våra kunder och förstår vad är det de ska sälja och till vem. Så att dels självklart erfarenheten ifrån personen, att hon eller han har rätt erfarenhet, kunskap. Men någonting som jag tycker är superviktigt och som jag tror att de flesta av oss börjar titta mer och mer på, det är också det här personkemiska, att man passar in i företaget, i kulturen. Så att där har vi blivit bättre och kan bli ännu bättre och lära känna våra kunder på det sättet också. För att den personkemiska delen är superviktigt. Mm. Och det är väl någonting som jag tänker på. Det har ju varit en liten debatt här nu. Kring att man får inte gå in och fråga för personliga saker till våra kandidater.
Just det.
Ni känner väl till det också.
Absolut. Och även kopplat till det personliga brevet, tänker jag. Så hur relevant är det personliga brevet, har jag förstått att det råder en diskurs kring nu. Att det bara ska vara kanske CV och kanske tester då kopplat till det i urvalsprocessen. Men hur upplever du kring det här då, att vara personlig eller för personlig?
Ja, nej, men för personlig tycker jag inte man behöver vara. Men det personliga spelar ju in otroligt. Och det ser ju jag bara i vårat lilla gäng på Säljpoolen i Stockholm. Alltså våra luncher, det är ju helt underbart hur vi sitter och skrattar och skojar. Och sen, jag menar, man ska ju inte vara exakt lika. Men någonstans så måste man, det får inte vara för galet snett heller. För att då blir det inte, nej men det är en jätteviktig del. Så att det personliga, det spelar in.
Mm. Och då tänker jag så här. Även om jag förstår att det är kundspecifikt och rollspecifikt, lite beroende på vad för typ av säljare man söker, finns det ingen så här minsta gemensamma nämnare kring framgångsrika säljare eller någonting?
Jo nej, men absolut. För det första, alltså, man måste ju ha ett affärssinne. Man måste ju tycka det är kul att göra bra affärer. Både för egen del, för företaget man jobbar för, och kunderna ska ju vara nöjda. Så att det är ju superviktigt. Jag tror att det är svårt att bli en duktig säljare om man inte gillar att träffa folk. Nyfiken. Och ja, men ha ett eget inre driv. Det, ja.
Precis, så att, prestationsinriktad. Och,
ja.
Och, men många säger ju det att, också just att vi är väldigt duktiga på att sälja in oss själva, tänker jag. Vi liksom, ja, jag har gjort detta tidigare och är duktig på att prata om sig själv egentligen, tänker jag.
Säljare generellt.
Ja, säljare generellt. Och hur kvalificerar man att de är då levererande och presterar bra? Hur kvalificerar man en säljare som verkligen är duktig på att sälja in sig själv?
För att säkerställa bortom de här orden en person då som är duktig att snacka.
Ja, det är ju, jag menar, där är det ju, för där tänker jag så här, att jag brukar inte fråga, hur har du målsatt, så har du uppnått dina mål? Självklart, det är ju få som kommer och säger att nej, jag uppnår nästan aldrig mina mål. Utan här gäller det, alltså det är ju en känsla när man sitter, man får ju fråga, det är klart att jag frågar hur mäts du, och är det aktiviteter, är det pengar, på vilka sätt, och jag tycker att man får ju en känsla, får jag i alla fall, om personen talar sanning eller inte. Och jag brukar ofta ganska tidigt, om jag är lite osäker, men du, om jag skulle ringa din chef nu till exempel, vad säger hon eller han om dig? Mm. Och hur de reagerar på det. Och
det är olika, tror du, om det är en manlig säljare eller en kvinnlig säljare, på hur man faktiskt svarar där när du frågar?
Ja, det tycker jag ju. Överlag, alltså, ja, det är väl hemskt att säga, men jag tror ju att tjejer är, men de kan vara lite för blygsamma ibland. Och det som jag brukar säga när vi skriver annonser, när jag pratar med kunder, det är ju väldigt vanligt. Man vill skriva, ja, men man ska ha 5 års erfarenhet av bla bla bla. Och då vet jag att, och jag kan bara gå till mig själv, att nej, men fasen, jag har ju bara gjort det här i 3 år. Ja, men då är inte jag kvalificerad till den här tjänsten, fast jag har gjort det jäkligt bra i 3 år. Medans de flesta killar, de är tuffare. Så att där tror jag att vi tjejer, vi får också bli tuffare. Och sen att vi som rekryterar också är lite tydligare till kunderna. Att vi vet hur man skriver en bra annons. Och kunna driva det också.
Och är det inte så att det finns vissa ord, och jag tänker när man ska skriva en annons, som tilltalar just kvinnor lite mer, och vissa maskulina ord som tilltalar män lite mer, när man pratar tävlingsinstinkt eller var tävlingsfokuserad och prestationsorienterad, att det generellt tilltalar män mer, och relationsskapande, kvalitetsmedveten, kundorienterad, att det kanske är ord som lite mer då tenderar att attrahera kvinnliga sökande. Är det någonting som ni har märkt eller jobbat med?
Nej, alltså jag tror ju själv spontant att det mjukare kanske uppskattas kanske mer så hos tjejer, kvinnor. Men när jag tänker efter nu, så var det ju, man kunde ju nästan kopiera annonserna, det här med driv och liksom prestation och hela den biten. Men att det har blivit lite mjukare överlag. Och det här med relation, det är ju någonting som man ser är så superviktig. Långsiktighet, förtroende, ödmjuk. Och jag jobbar ju mycket mycket med rekryteringar inom teknisk försäljning och bygg. Och där är det ju, där kanske det har varit lite mer tuffare, men även där det är mer mansdominerat, att man använder sig av just det här med relationer, man ska vara ödmjuk, man, ja, men det här att man jobbar mot gemensamma mål. Så att det har blivit en förändring, skulle jag vilja säga, som jag tycker är positivt.
Ja, men verkligen. Och i linje med det då så ser ju vi, jag och Johanna, att det är inte bara hur man skriver annonser, utan alltså, säljrollen i sin helhet har ju förändrats över tid. Och inte minst nu när vi dessutom som säljare har ganska många virtuella kundmöten och har tvingats in att jobba på andra sätt. Hur ser du att säljrollen har då förändrats över tid? Du har ju varit inne lite på det nu, att den har blivit lite mer fokuserad på just relationer och kanske mer mjukare värden. Men är det något annat du ser, att, liksom, hur den har förändrats över tid?
Nej, men det, återigen, det här med relation är superviktigt. Och också något som jag tycker blir mer och mer, det är det här att säljrollen har ju ofta varit väldigt jag-fokuserad. Man jobbar mot individuella mål, vilket gör att man tävlar ju faktiskt mot sina närmsta kollegor. Och jag har nog alltid varit, jag trivs bäst att jobba i team. Och det är ju någonting som jag tycker jag ser mer och mer. Att man, ja, men det här som nästan lite uttjatat nu, laget istället för jaget. Många kunder jag har jobbat med under längre tid som har börjat sträva mer och mer att vi jobbar mot gemensamma mål och att det uppskattas hos de flesta. Inte alla ska jag inte säga, för att det finns fortfarande personer som drivs mycket och trivs med att jobba mer självständigt. Men att det har blivit vanligare och vanligare att man mer, ja, jobbar tillsammans, och det är väl någonting jag förespråkar.
Hur skulle man kunna göra det på ett bra sätt, tycker du? Att få den här teamkänslan mer? Kanske utifrån lönemodellen?
Ja, nej, men, och då är det ju framförallt, tror jag, lönemodellen. För att många lönemodeller för säljare har ju varit att man, ju mer man själv har presterat, desto mer tjänar bara jag. Och där har vi faktiskt på Säljpoolen ändrat vårt lönesystem som... De flesta hos oss, jag tror att alla uppskattar det väldigt väl, och att vi har fått en mycket större, ja, men gemensam teamkänsla. Och det blir roligare, och också det här, man är inte lika sårbar heller. Man kan hjälpas åt på ett sätt. Så att jag tror att ska man ändra, då får man, det är nog lönemodellen man får börja med. Sen så tror jag, man kommer inte få med sig alla återigen. Det kommer finnas de här säljarna som trivs med att jobba mer självständigt.
Ska de ha en annan lönemodell då, tycker du, eller är det egentligen...
Då skulle jag vilja säga att de nog inte passar in i det, nej, bolaget, i den kulturen. Ja. För att det är, ska man jobba hos oss så... Vi jobbar på det här sättet. Vi jobbar tillsammans och stöttar varandra där det behövs. Mm. Och där tror jag också blir mer då att man blir mer effektiv. Att rätt person gör rätt sak. Man gör det man är bäst på till största möjliga mån.
Och man minskar ju konkurrensen. För vi var ju inne på det lite innan också. Att vissa, om man pratar rekryterare, kanske har åkt mellan allt från Karlstad ner till Malmö kanske. Fast de egentligen är stationerade i Göteborg. Alltså vad blir effektiviteten i det när, ja, man har en kollega som kanske sitter och inte har några uppdrag just nu. Så det tycker jag låter jättebra.
Ja.
Sen såklart kommer man kanske inte få med alla. Det finns ju de här individualisterna som tycker om att jobba för sina egna mål, såklart. Och som inte ser det som en bra grej, helt enkelt. Så att, men jättebra tips.
Ja, men verkligen. Och jag tror alla säljare har nog upplevt att man har en kund som man egentligen inte kommer till sin fulla rätt när man samarbetar med. Att det är någonting i relationen som inte är helt hundra. Och så kanske man vet att det finns en säljkollega som skulle kunna ta den här kunden till nya höjder. Men av provisionsskäl och lönemässiga skäl så släpper man inte den här kunden till kollegan. Och det är ju så tråkigt när det blir så. Och det här kommer man ju runt genom att kanske ha då en teambonus eller någon typ av kickback när man delar.
Ja, men jag har faktiskt ett exempel här, Helena. För att jag hade en sån kund som jag kände såhär, nej men jag kommer inte komma fram här. Och Helena och jag är ju väldigt olika säljprofiler. Så då ringde jag Helena och sa att kan inte du försöka på den här kunden? Jag tror att du kommer nå, liksom, jag tror att du kommer nå honom i det här fallet då. Och vad hände sen liksom? Det blev ju en affär. Mm. Helena hade liksom en helt annan personkemisk kontakt med den här kunden. Och man måste ibland göra så för att man kan inte sitta på sina relationer och sina kunder utan nytt, fräscht blod in. Så tror jag att man kommer utveckla den organisation man sitter på i allra högsta grad faktiskt.
Ja, men, ja, absolut. Och jag kommer att tänka på nu, hos oss, vi är ju också jätteolika. Och två av mina kollegor här i Stockholm, de är ju jättebra, två killar. Passar mycket bättre när vi ska ha möten med HR än kanske vad jag gör alla gånger. Så att det ser vi ju också att det är ju... ja, nej men återigen att man passar ju bättre ihop med vissa typer av människor.
Så att, och där tycker jag du är inne på något intressant, Marie, för att det visar ju också på att man måste ha självinsikt som säljare. Så att man vet vad är jag duktig på, men också vad har jag för blind spots eller utvecklingspotential, så att man också kan se att jag inte går hem i alla lägen eller jag kommer inte fullt till min rätt i alla situationer. Där tänker jag ju så mycket på ett inlägg som jag och Johanna gjorde på vårt Instagram-konto i somras. Där vi ställde frågan, när kommer du bäst till din rätt? Är det när du har virtuella kundmöten, fysiska kundmöten, luncher eller frukostar tillsammans med dina kunder? Och där det är en man då som säger att han alltid kommer till sin rätt. Han är bra i allt. Och det är klart att man kan vara bra på det mesta. Men det vi ville få till där, det var ju att dels att du ska rannsaka dig själv. Och också förstå att förmodligen har du en högre hitrate i någon av de här sammanhangen. Och att det är viktigt som säljare att veta det. Och kanske då att välja att ha lite fler, utifrån mitt perspektiv, fysiska möten eller virtuella möten och lite färre kundluncher till exempel. Eftersom jag många gånger hamnade i en mer vänskapsrelation med kunden och då blev det inte affärer. Och jag gillar det lite mer formella perspektivet där jag alltid kan avsluta mötet med att fråga om affären. Och jag tycker att det är lite svårare när jag sitter i en kundlunch.
Men jag tycker det är ganska intressant. Jag har ju väldigt många kundmöten också, Helena också det, i veckorna. Och jag brukar alltid så här, varje dag som jag har varit ute på kundmöten, eller nu är det ju digitala möten, reflektera en stund. Vad var det jag gjorde var bra här? Vad gjorde jag mindre bra? Så att jag kan liksom utvecklas i mig själv. Och här, igår var det att jag skulle utvecklas inom Excel. Då höll jag ju på att få panik eftersom jag inte är den mest administrativa personen. Men såklart, jag tänkte så här, men det är kul att lära mig det här själv. Någonstans, jag kan inte hela tiden få hjälp. Jag måste på något sätt lösa det. Och det var ganska kul faktiskt att få jobba med något helt annat.
Ja.
Även om det inte är det som jag tycker brinner mig mest för. Just kopplat till Excel då.
Men jag har en annan fråga till dig, Marie, som jag tänker att många som lyssnar på podden kan vara intresserade av. För på grund av pandemin så har vissa säljare blivit antingen av med sina jobb eller börjat tänka att nej, men jag kanske ska söka mig vidare. Vad finns det då för do's and don'ts som man ska tänka på som kandidat när jag som säljare ska söka ett nytt jobb, allt ifrån hur jag presenterar mig till intervjusituationen?
Tänker du redan från CV?
Ja,
eller?
Precis. Där får du lyfta det du vill. Allt ifrån CV till intervjun. Till...
Nej, men för det första, nej, men med CV. Och nu kommer jag på en sak som faktiskt, det spelar ingen roll vilken nivå. Det kan vara chefstjänster. Men någonting som när man skriver CV många glömmer. Det är att de skriver bara, jag har jobbat som key account på Mindset till exempel. Det är ju inte alla som vet vad Mindset gör. Så att jag menar, det står att jag jobbar som key account på Hennes & Mauritz, ja, men då är det en annan sak. Så att det är viktigt att liksom tydligt, bra, jag gillar ju ganska kortfattade CV:n, och sen ett personligt brev, och också inte för mycket och för långt så. Men sen är det ju jätteviktigt inför intervjun att man är ordentligt påläst. Jag träffar ju kandidater som, de vet ju inte vilket företag de har sökt jobb på ens en gång. Och det kan jag tycka är ganska bedrövligt. Så att påläst, också, vad är det för tjänst jag söker? Är det inom, inte vet jag, bank, finans? Tänka på hur man klär sig. Är det något annat man kanske inte behöver vara? Kostym och slips. Utan försöker att anpassa sig och visa att man har ansträngt sig. Det är väl...
Och jag tänker i intervjusituationen då, finns det någonting som man ska förbereda sig lite där? Vi pratade ju om det här med självinsikt till exempel. Jag tänker att det är viktigt som säljare att man har koll på då sina styrkor men också sina svagheter. Men finns det någonting annat ur ett intervjusituationsperspektiv som man som säljare kanske borde, eller utifrån sig själv, som man borde jobba med?
Ja, men det där är ju så individuellt också, och det är som sagt så här, ha självinsikt. Jag menar, vissa då som, nej men jag har inga svagheter, nej men då så.
Då tänker du då, Marie, när du har en säljare?
Ja, men fantastiskt, lyckos dig, tänker jag.
Här hittar jag 10 poäng.
Ja, så den presenterar jag till alla mina uppdrag jag har. Nej, men det är ju roligt, det är ju det som gör det här jobbet helt fantastiskt. Alla dessa människor man träffar, både kunder men kandidater, och återigen man ser vissa, alltså, och jag tycker att det är så, ja, det här med att söka jobb är ju en stor grej för de flesta. Det är ju verkligen, om man ser, de anstränger sig enormt, och så att man träffar ju otroligt mycket fantastiska människor, men sen är det ju ibland man blir ju förvånad, besviken. Återigen, folk vet inte vad de har sökt för jobb, och nu under den här perioden när vi har så otroligt mycket virtuella möten, också där kan jag tycka, likväl som man förbereder sig inför en, om man säger ett fysiskt möte, så tycker jag det är skitviktigt att man förbereder, att man har koll på tekniken. För det kan jag tycka också är, ja men det visar också ett ointresse om man inte får det att funka där. Sen så kan det ju vara att det är liksom, om det är dålig uppkoppling eller något. Men om man inte har förberett sig och inte försökt ens en gång. Då kan jag väl tycka att då har man väl inte så stort intresse heller.
Mm. Nej, men exakt. Och där är ju viktigt, för där säkerställer du ju hur de är i kundmötet också sen. För
absolut.
Jag tänker att borde ju vara likadana där. Ja. Så att säga, om de alldeles... stöket i bakgrunden, eller att man liksom ser bara en person halva delen av ansiktet och sådär. Så att där gäller det ju som du säger. Jättebra råd. Tack.
Och jag tänker utifrån allt ifrån ansökningshandlingarna då till själva intervjun. Något som jag själv har reagerat på, det är att många, oavsett om man är säljare eller inte, pratar mycket om så här, det här vill jag, det här vill jag jobba med och så vidare. Det här är mitt mål. Men att man kanske borde vända på det lite mer och faktiskt prata mer kring, det här kan jag bidra med. Tack vare min personlighet och min erfarenhet. Det här kan jag bidra med till organisationen. Att man vänder på perspektivet. Jag tycker att det är många som har liksom what's in it for me-tänk under en intervju. Eller när man har skrivit ett CV. När man kanske borde vända. Vad kan jag ge?
Ja. Och där har det blivit mer, vad kan jag ge? Men jag tänker att det är väl lite vi svenskar är lite för fega. Det är liksom, man vågar inte vara så kaxig och säga att det här kan jag bidra med. Mm. Men jag tycker att det har blivit bättre. Och det tycker jag också visar att då har man verkligen satt sig in i rollen och tänkt efter. Gått ett steg liksom, fasen nu är jag på hos min nya arbetsgivare. Så att det är ju någonting som jag uppskattar jättemycket och som faktiskt har blivit bättre. Och där kan jag nog känna att där är tjejer duktiga. Mm. Så att,
jättekul att du säger det och verkligen lyfter oss kvinnor här. Hur många tjejer är det egentligen som söker jobb? Alltså er databas och de här bitarna, är det... Jag tror att det är fler män som jobbar som söker jobb som säljare idag. Men stämmer det?
Ja, absolut. Ja. Definitivt. Sen så ska jag ju ärligt säga att vi har ju, som jag sa, jobbar mycket inom byggteknik. Och där är det ju övervägande killar i den branschen. Så att det är ju inte så konstigt. Men det är ju, upplever jag, definitivt mer killar, män som jobbar med sälj. Mm. Men jag tror att det börjar ändras. Jag hoppas och tror det.
Ja, hoppas ju verkligen det. Och vi var ju och föreläste på en skola i förra veckan. Och där vittnade de ju om att ungefär 50% av deras studenter är kvinnor och 50% män. Så jag blir lite så här, men vad har de tjejerna tagit vägen då? Eftersom vi bara är 27% kvinnliga företagssäljare i Sverige.
Ja.
Har du någon teori kring det, Marie? Vad hamnar de andra, differensen där, om det är då 50-50 som pluggar försäljning. Vart tar de vägen? Går de mot marknadshållet? Eller vad tror du? Har ni funderat något?
Nej, men det är nog... jag kan tänka mig att det är mer marknad så. Jag ser ju faktiskt bara hemma hos oss. Där det finns en son och en dotter. Där bägge två är otroligt tävlingsinriktade. Gillar liksom affärer och sådär. Och där då... min son, han jobbar ju med sälj och... Och min dotter, ja, det är ju mer mot marknadshållet. Mm. Så att, och det kan nog vara så som vi har jobbat det här, eller som säljet har varit, just det här mer individuella och att man tävlar mot varandra, sina närmsta kollegor. Så att det hoppas jag att om vi liksom kommer komma ifrån det, att det inte blir så otroligt individuellt, att fler tjejer också... kommer att söka sig till sälj.
Det hoppas vi verkligen. Och studier som vi har tagit del av visar ju också på just det här att kvinnor föredrar en lönemodell där det är antingen gruppbonus eller en högre grundlön, så, och att man får en mindre då lägre kickback på satta affärer, för att man är lite mer trygghetssökande och att man kanske därav också är lite sämre på att faktiskt förhandla till sig en högre peng för just kickback, eftersom vi vet att det är en 12% löneskillnad mellan just kvinnliga och manliga säljare. Men att det inte har någonting med prestationen att göra, utan att kvinnor i snitt då får lägre lön. Är det någonting ni ser?
Nej, faktiskt inte. Det är tack och lov skulle jag vilja
verkligen
säga. Ja. Nej, det, så att där är det ju, nej, det har jag inte sett.
Jättepositivt att höra.
Men hur tycker vi egentligen att man ska mäta en säljare?
Ja, vi var ju inne på, eller tänker du lönemässigt?
Ja, för vi har ju varit med om både lönetag till exempel, har ju många organisationer. Ja. Vad tycker du om det?
Helt potatis för mig.
Vad tycker jag? Jag har faktiskt själv varit med och varit den som gjorde att det blev ett sånt.
Nej, varför det?
jag kan ju förstå utifrån att att man någonstans blir rädd att lönen ska eskalera. Men samtidigt så är ju lönen i korrelation med prestation. Och det är det jag tänker, att man vill ju inte begränsa en hungrig säljare som skulle kunna sälja hur mycket som helst genom att sätta ett tak. För då är ju det någonstans som att säga att nej, men det är okej för dig, sälj hit men inte mer. Men kan inte du berätta lite mer hur du tänker, Marie?
Nej men det håller jag med om, absolut. Sen ska det ju vara inom rimliga gränser. För min egen del så var det inte det handlade om. Nej, men det blir ju knasigt att sätta ett tak. Det tycker jag absolut, om det nu ska mätas så. Men återigen, jag är ju mer för det här att man ska jobba mot gemensamma mål. Och återigen så ser jag att företag går mer och mer åt det hållet. Men sen är det säkert bolag och organisationer där det kanske funkar bättre. Att man, för hur det än är, det finns ju många säljorganisationer där det är så att det kanske inte finns ett kontor i Sverige ens en gång. Utan det kanske finns två eller tre säljare som ansvara för hela landet. Och där blir det ju jäkligt svårt att man ska ha gemensamma mål. En sån säljorganisation tror jag definitivt måste ha individuella mål och de här personerna som trivs med. Det är ju som att driva sitt egna lilla bolag. Och där går det ju inte att ha några tak. För då funkar det ju inte. Så att det är väldigt liksom beroende på vad är det för företag och vad är det man säljer också. Så att,
Och att man inte lever då på inkommande affärer. För då tycker jag, då är det ju ett helt annat perspektiv. Om man lever på just att lite mer vara ordermottagare. Men om man är ute hela tiden och får in, fiska in sina egna affärer. Så är väl vi.
Fast jag kan nog tycka att det också är fel. För att den, någonstans har ju införsäljningen skett från början. Och det är klart att man ska få valuta för det sen. Så om du säger så här, ordermottagare sen. Fast man har jobbat jättehårt för att komma dit.
Ja. Men jag tänker om du får leads till exempel hela tiden. Och då kommer jag ju in på den här. Det kanske egentligen är en fråga som inte hör hemma här. Men just det här, när man ger leads. Många gånger kanske man ger ett lead till en säljare som, men jag märker att hon eller han har tid över. De får det här leadet. Men jag och Johanna förespråkar ju att man ska ge lead till de som faktiskt presterar och når sina mål. Är det någonting som du har reflekterat kring? Hur man fördelar leadsen i en organisation?
Ja, alltså jag tänker ju på vem ta hand om det här leadset bäst.
Ja.
Så tänker ju jag. Och jag tycker inte man ska liksom, man kan ju inte dela ut bara för att alla ska få. Alltså, man måste ju se att folk själva presterar. Så att sen är det ju självklart beroende på, jag menar, har vi nu så mycket lead så att man kan liksom. Det är så lyxigt så att man bara kan dela ut. Men jag tänker ju väldigt mycket hur får vi ut mest av just det här leadset? Mm. Vem hos oss kommer göra det bästa av det?
Och det tycker jag låter jättebra. Men för mig, både jag och Johanna har väldigt högt rättspatos. Det som jag upplever kan faktiskt bli en skev fördelning, det är ju just när de som levererar, gör det de ska, de når sina mål helt enkelt och har mycket att göra. De får inte leads för att de har ändå så mycket att göra och rår om sig själva någonstans. Och då tycker jag att då blir det ur ett rättviseperspektiv fel att man belönar personer som inte riktigt kanske håller sin aktivitet eller når sina mål helt enkelt.
Ja.
Men där är vi ju intresserade. Skriv gärna till oss på Instagram, ni som är försäljningschefer, och hur ni tänker kring fördelning av leads, säljchefer. För att det är faktiskt en väldigt intressant fråga som du tar upp där.
Ja, och just att jag tänker att i en säljorganisation så är det så otroligt viktigt med motivation. Som säljare, du stöter på nej, du ska hela tiden driva dig själv framåt för att ha energin att boka möten, ha rätt energi under mötet och så vidare. Och då är det sista man behöver att få, nej men ni vet, dåliga tankar utifrån den interna situationen som är i en säljorganisation. Så att jag försöker ju tänka att man ska minska friktionen i en på en säljavdelning. Och det tänker jag att en jämn fördelning av leads eller en rättvis fördelning av leads tycker skulle kunna vara något som...
Ja, nej men absolut, det är ju superviktigt. Men och det ser jag nu hos oss på Säljpoolen, just det här i och med att vi jobbar nu mer gemensamt. Så det är ju inte den här avundsjukan heller. Utan det är... Och det är ju det som är så härligt tycker jag har kommit ifrån.
Ja, för då kommer man ju runt det här problemet.
Ja,
så det är ju otroligt
det låter
bra.
Som en härlig kultur att jobba i verkligen. Och många, jag träffar ju mycket försäljningschefer. Och de flesta säger ju alltid att det är så svårt att hitta duktiga säljare. Upplever du samma?
Nej, det gör jag inte. Nej, men det gör jag. Det beror ju på. Jag menar vissa uppdrag.
Men du är ju specialist på andra sidan.
Jo, och så vi har ju ett sånt, vi lever ju ett fantastiskt nätverk och vi lever ju med duktiga både affärsmän och affärskvinnor och alla säljare, alla typer, alla roller. Så att, men absolut, och det ska jag inte bara säga att det är hur lätt som helst. Nej, det är inte lätt.
Men det är ju ett hantverk.
Det är ett hantverk.
Ni hör ju här vem ni ska kontakta, lyssnare.
Ja, precis. Ni som behöver rekrytera.
Ja, precis. Men också så här, en het fråga tycker jag också. Så här, säljare, försäljningschef eller säljchef. Ser det likadant ut som det gjorde för några år sedan? Liksom att man om man jobbar som säljare så vill man liksom växla upp och bli säljchef. Ser du att det är samma profil som kanske är säljare, duktig säljchef? Eller finns det, vad anser du om det? Den här liksom
växlingen? Men ofta, säljare överlag är ju oftast, de har ju en ambition att utvecklas och växa i sin roll. Och det vanligaste är väl att man liksom siktar på att nästa steg, att man vill ha personalansvar. Det jag kan tycka, och det är väl återigen tillbaka till hur man mäts, men att absolut duktigaste säljarna som har presterat bäst kanske inte alltid är de bästa cheferna. För de vill ju vara bäst. Och en duktig chef ska ju lyfta sitt gäng och få dem att växa. Så att det ser väl jag i alla fall tidigare att det har varit, för det vet jag av egen erfarenhet. Jag har jobbat i företag där det har varit tydliga liksom karriärstegar och man är... först är man account manager och sen är man key account och sen så blir man säljchef. Och det är inte alltid det bästa, så är det.
Du är inne på titlarna också och det är också så här, vi fick ju ta del av en undersökning som säljarna har gjort angående titlar och de hade identifierat 98 titlar för säljyrket. Vad tycker du om det?
Ja.
Client manager och business developer. Kopplat till just search. Och när ni searchar säljare.
Ja, nej, men
det måste ju vara omöjligt att veta verkligen. Vad de verkligen gör.
Ja, och även när man läser ett CV. Och, jag menar, en CAM kan ju vara... Alltså det skiljer ju enormt. Så att,
superbra.
Ja, men och det innebär ju också att det blir... ganska svårt att förstå vad ingår i den här personens arbetsuppgifter. Om det då finns 92 eller 98 olika typer av säljtitlar, då är det ju svårt att veta, okej, har du jobbat aktivt med uppsökande försäljning? Har du mer förvaltat? Det är väldigt svårt att lägga nivån på säljarens erfarenhet eller kunskap egentligen, tänker jag. Att det måste försvåra då för er, men också påverka synen på en säljare.
Ja, så fram med säljare igen allihopa.
Ja, men faktiskt.
Säljare på LinkedIn är mycket enklare och det är ju faktiskt det vi är. Och det är ett fantastiskt roligt yrke.
Ja, det är det.
Ja, men verkligen. Men bara en liten sista fråga här. För att jag tänker, många ser ju... en account manager som ett steg under CAM. Gör du det? Eller hur ser du,
ja,
det, på dem?
Spontant, absolut. Ja. Det är så jag är uppvuxen. Ja. Men det har jag förstått att så är det inte överallt. Men för mig är det absolut så.
Ja, ja, för jag tänker ju personligen att du kan göra en karriär som AM och alltså att vara fantastisk på att hanta in dina egna affärer. Sen förvaltar du de kunder som du får in. Medan jag ser att en CAM då kanske då mer förvaltar de större kontorna, men inte fokuserar lika mycket på just att hanta in nya kunder.
Mm.
Och jag ser också egentligen att det krävs två olika typer av profiler.
Absolut.
Ja, oh, vad bra. Där håller du med.
Ja, ja.
Ja.
Men för att sammanfatta lite då, så fram med säljare på, ja, LinkedIn allihopa. Vi har fått lära oss att vara förberedda inför en rekrytering så, eller en intervju. Hur man ska bli det. Hur man
läs på om bolaget, företaget, branschen. Förbered frågor till den du träffar som visar på engagemanget hos dig.
Och reflektera. Självreflektion.
Mm.
Så ett stort tack till Marie här från Säljpoolen som har gästat oss här idag i Säljmorsorna. Tack snälla, ja, Marie. Tack.
Jätteroligt att få vara med. Och ja, stort lycka till.
Tack
er också snälla. Framöver.
Tack
snälla.
Och tack alla ni som har lyssnat på oss. Och följ oss gärna. Fortsätt följa oss på Instagram. Och vi finns ju där poddar finns. Vi är sponsrade av Ramqvist, Straction och Säljarnas Riksförbund. Ha en fantastisk dag där ute allihopa.
Hej!
Hej!